CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph R. Biden Jr., do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
You're the worst president America has ever had.
Hey,
come
John,
on.
The people understand you.
They
47 years, you've done nothing.
Mr. No, President, it's an open discussion, please.
No, it's a fact.
Now, Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, you're in South Carolina.
Will you
shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
It's hard to get any word in with this clown.
Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race, CNN projects.
Ja, vem som blir den som kan utropa sig till president-elect natten till den 4 november, det är frågan. Kanske kan ingen göra det så tidigt. Kanske väntar en lång, oklar period av rösträkning och domstolsförhandlingar. Efter en lång valkampanj som innehållit allt från tidernas sämsta presidentvalsdebatt mellan de äldsta kandidaterna någonsin till att den sittande presidenten insjuknar i en dödlig sjukdom några veckor före valet. Opinionsinstituten spår en komfortabel seger för Joe Biden även om racet håller på att tätna. Samtidigt, de har haft fel förr. Veckans fredagsintervju special handlar om valet i USA. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Nu kör vi. Och den här podden kommer att vara uppdelad i två delar. En inledande sektion där de medverkande är amerikaner och som följaktligen sker på engelska. Och en avslutande del som görs på svenska. So I'll begin by welcoming two voters from United States. Stacey McMillan, you're a lawyer with a degree from Harvard. A mother of two and a supporter of Joe Biden. Most welcome to Kvartals fredagsintervjun special.
Thank you.
And Phil Sales, you're a self-employed photographer and salesman living in the US and you support Donald Trump. Most welcome to the show. You too.
Thank you very much.
I'd like to begin by simply asking you, why do you support the candidate you've chosen? Stacey, why Biden?
I think in short, I feel like he is focused on the future and he's focused on being more inclusive and less divisive.
And Phil, why Trump?
While he sometimes could be considered rather inarticulate, I think that he has done a fantastic job at keeping his promises and executing what he said he would do when he ran in 2016.
So what's your view on his opponent, Joe Biden?
I'm staggered by the fact that they nominated a guy that can't get through a speech without having problems. And I just am staggered they couldn't do better. I just think the poor guy has onset dementia. It's clear when you watch the tapes of him in the field trying to speak, and that his vice presidential pick hasn't done a press conference during the entire time they're running. That is just unbelievable to me.
And what about you, Stacey? What do you think about Trump?
I think that Trump doesn't actually really represent what I would think of as core Republican Party ideology. I mean, if you look at deficit spending, if you look at use of executive power, as far as whether he's delivered on what he said, he had 2 years of a Congress where he didn't get through a new healthcare plan. He didn't get through an infrastructure bill. Whether I agree with it or not, he didn't build a wall that Mexico paid for. I think that when I look at what he ran on, I suppose he has delivered it in the sense that he ran on being angry and divisive, and he has continued to do that. And I don't think it's, almost policy aside, I just don't think it's productive. I don't think it's leading to informed debate. I think it's just leading to emotion and anger on both sides. That's not helpful.
Phil, what do you think about that? That is divisive and not productive.
I think it's projection and it's hype. So when you run a platform where you divide America into every color, nationality, sex, multiple genders, and harp on that incessantly through the press, to me, that's projection. That's dividing at its very core. And that's all the Democrats do, is just basically create victim groups and tell them they're getting screwed, which I don't think is American. And I don't think it brings us together at all. The other point I'd make is this country is divided and this country is angry. There are various reasons for it, but perhaps Trump just reflects that.
Has Trump disappointed you in any way during these 4 past years?
I think he shoots himself in the foot sometimes. I think he speaks from the hip. And I don't think he does his homework in drilling down into the issues as he should. But overall, I think he sees the big picture. And I would disagree. I think he's gotten a lot done. I think the COVID thing has, and it would have impaired anyone's ability to do the job of president. And the other thing that irritates me is that this whole thing about that Trump has failed on COVID. When I ask people, well, I guess all of Europe has failed too, outside of Sweden, of course, right? You guys have seemed to manage it better. There really is no answer. Well, they must have failed too. So Western democracies that have borders have generally failed on COVID.
Stacey, how do you think your country has changed during these 4 years with Donald Trump in the White House?
So I think Phil's right that we have a lot of people who are angry and disappointed in our government. I totally agree with that. I just think that we've spent 4 years focusing on being angry rather than focusing on solutions. And I agree. I mean, look, I agree. I think Trump shoots himself in the foot. And the problem is, when you are the president and you have the microphone, you have the biggest platform, you can't afford to keep saying things that are just wholly off-piste, like that just are distracting to the fundamental issues. It makes it hard for people to want to work with him. So, you know, I just think I'm just exhausted by him, fundamentally exhausted. And I think a lot of people are.
When you listen to Joe Biden's agenda for America, if he gets to be president, what would be the biggest change for ordinary Americans?
So I think that he actually has a plan for healthcare. He's articulated one, which I think is hugely important. I mean, we are in a position right now with, you know, within weeks, the ACA could be undone and we would be in a vacuum. We now have how many more people with a pre-existing condition due to COVID who are going to be out in the cold if that protection is gone? And, you know, I don't think Trump understands that when he just says we'll cover pre-existing conditions, that requires legislation. It's not an executive order. So I think that Americans would be better off, because I think we will have a plan for healthcare going forward. I think we will have a plan for better energy sources going forward. We don't have any plan for that right now. We don't have any sort of infrastructure plan right now. So I think the average American can actually look forward and understand the plan, understand what we're trying to achieve. Where at the moment, it just feels like we're being sort of told, trust me, it'll be beautiful. Trust me, there's the biggest, best thing that's going to happen here with nothing behind it. I also think, and I would really hope that Americans can try to be less angry and more solution focused, because hopefully there'll be somebody who is putting out less aggressive rhetoric from the top.
Phil, what would change if Biden became the president, you think? The most evident changes that you can see?
Well, I think Stacey talked about his environmental plan, which is basically a slightly watered down version of the Green New Deal, which is, it's ludicrous. It's fantasy camp. And she talked about the average person understanding his plan. There's a lot of average people out there in the swing states that are dependent on fracking, dependent on natural gas, dependent on this horrible, horrible thing called oil, and their lives are dependent on it. And I think that is when they hear people talking about phasing out all of this energy and this plan to knock down all the buildings and rebuild the buildings. It's not couched in reality. And it's not going to happen, okay? It can't. It would cost $100 trillion to enact it. So I think that from that position, I think it's ludicrous. And I think what we get out of Joe Biden presidency is a Kamala Harris presidency, and she's the most liberal, lefty San Francisco moonbat, if you will. I'm sorry if I used a bad term, but and we're going to get her for president because Joe's not going to last. Anyone watching him knows that he's shot. It just as Trump said. Now he may say that he may have said it inarticulately, but Joe Biden is shot. We cannot have this man the leader of the free world.
The one issue that's defined this last year of the Trump presidency is definitely the coronavirus. You mentioned it earlier, but do you think he gets too much criticism for that?
Oh, I absolutely think so, because this country is a people don't understand that that this is a federal system. So much of the legislation, much of the rules, much of the management of the coronavirus is not dependent on the president's actions. It's dependent on the state actions. It's why New York had 10 times more deaths than many, many other states, because of how Cuomo managed the coronavirus. So I think that it's hindsight is always 20/20. And when I hear people blaming Trump for 200,000 deaths, it just makes me laugh, because much of the policy was derived at the state level, not at the government. When the government level policy that was implemented, which were the travel bans, were roundly criticized by the Democrats when they came out. We all know that Biden accused Trump of being basically xenophobic when he implemented the Chinese travel ban, and he was criticized roundly from it. We had Nancy Pelosi walking around in San Francisco at that time telling everyone to come down for the Chinese New Year with no masks. So I think it's just incredibly, hindsight's 20/20, and I think it's very hypocritical.
Stacey, do you think that Phil has a point in that the most of the policies that's relevant to the coronavirus handling is on state level, not on the federal level?
So I think the states absolutely are the ones on the ground executing. I think that they suffered from lack of support federally. So there was complete disorganization when it came to PPE. You had a federal policy, if you can call it that, that was basically pitting the federal government and states against each other and competing to buy and access PPE, which is insane. You had a president who was publicly flouting CDC advice around gatherings, around mask wearing, was putting out, statements about shooting yourself up with bleach Like, so I just think it goes back to my point that it's unhelpful. It's counterproductive. It's irresponsible. I agree with Phil that, you know, the coronavirus has hit everywhere really hard. And frankly, whoever we had this past year, the United States was going to suffer dramatically from the coronavirus. I agree with that, right? But I think that, you know, when people blame Trump for 220,000 plus deaths, personally, okay, I won't speak for everyone. I will say personally, when I think about that, where it comes from for me is that I feel like he has shown a complete lack of empathy for people who have lost family members, for people who have lost friends.
It seems to me like you think he's been a bad symbolic leader in the corona crisis.
I think he's been bad symbolically, and I do think there have been policy issues when it comes to federal coordination of things like PPE. And, you know, this the whole issue around his sort of allocation of funds based on whether you are a red or blue state. That just seems crazy to me. Like my political affiliation should not impact whether or not my small business is going to get financial support. And that's effectively what's happening. And I just think that's wrong.
I disagree with that.
Yeah, but Phil, please.
Well, there's a lot I disagree with that I'm not going into in detail. I mean, but that's the tenor of it. When he stands up there in these debates and he talks about giving money or not giving money to democratically run states or democratically run cities, that's how it comes off.
The process was distorted. Understanding they're giving out trillions of dollars, and there's a lot of slop in trillions of dollars. And what was happening was the Democrat states were looking for bailouts to bail them out of failed policies that had nothing to do with COVID.
No, I'm well aware of that.
They
am
were,
well
they were
aware
attaching
of that
things that
and
did
that,
not belong in that,
that
policy.
One at a time, please.
I'm aware of that, but I think that is also spinning a fundamental issue here. I mean,
I disagree. Oh, I can just. I
think, yeah.
And I
think
also disagree. He never said shoot up with bleach.
Well, he did. No, he did.
He did not.
Sorry, he might have used the term Lysol, but he said inject it.
He was not. He was talking about it being administered into the body to help fight the virus. And there was some other. There was talk about some sort of protocol to do that, but he didn't say take bleach and inject it into your body.
My point is that it's this kind of rhetoric that leads to Phil and I having a discussion about the exact language he used when the underlying issue there is that he's going out and making these crazy statements rather than supporting the science, rather than letting people like Fauci take the lead, deferring to the CDC on this. And it's distracting and it's confusing to people.
The CDC has changed their advice on masks. They've changed. No one has known. There have been no absolutes in this crisis. The bottom line is no one knew much that surrounded this virus, how to treat it, and how to societally, how to address it.
Of course, because you learn as you go.
Let me finish, please.
Okay, ladies and gentlemen, now that we're at it, I would like to talk about the polarization in the United States. And Stacey, since the beginning of this century, the U.S. has gradually gotten more and more polarized. And now it's probably more divided than it's ever been in modern history. I don't know if you agree with my description, but if you do, why is it like that?
I agree to a point. I agree with the sentiment. And I think, look, you could say something like the Civil War, we were probably more polarized than we are now, right?
But, yeah, definitely.
Know, like sort of exceptions like that aside. Why? I don't know. I think there are a million factors. I mean, you know, the economy is changing substantially and at a rate of knots. And I think that's unrelated to politics. I mean, that's related to advancing technology, different types of jobs, sort of waning and waxing, whether education and access to education is keeping up with that, urbanization, people moving away from cities. And there's there's a lot. Society is moving quickly, right? And that's happening everywhere because you see more polarization in places like the UK as well. I'm not as familiar with Sweden, but
Even in Sweden, actually.
Yeah. And so I think that's a consequence of having a rapidly evolving world and how that impacts individual life and people looking to connect with other people who share their experience and are sort of empathetic, sympathetic, you know, and kind of gravitating towards that. I think the particular moment in time is, for me, I guess it's what I'm living through. And I find it frustrating because I feel like we just are losing common ground. We're losing common ground. And that means we're losing the ability to actually find solutions and move forward. And that's what I would like.
What do you think, Phil, about the polarization?
So I think that the left absolutely controls every cultural lever of influence in our society now. They completely control academia. They control Hollywood. They control the media. They control the social media. And I think that the people in the middle of the country and the people in the that are outside of this, the areas that control this, the bubbles, if you will, are completely disillusioned and wonder what's happening to their country. They see the stuff that Hollywood and that the media fans, and it's lunacy what's going on in many circles in these media controlled or these areas of cultural influence. 16 genders or whatever it is, that's stupid to most people.
Will this increasing division continue regardless of who's winning on the 3rd of November?
I agree. I think it will. And I blame the biggest culprit is the media. The media, and the best example I can give is last night, we basically heard from a very credible source that Joe Biden was on the payroll of the Chinese government, and it has not been reported in one major news outlet in the country. It has been locked down. And people know what's going on. They're angry about stuff like this. It's not going to get better.
Stacey, do you agree that the media is a destructive factor when it comes to the polarization?
Yep.
You do?
On both sides. I mean, I tried not to watch too much CNN because I do think they're slanted left. But equally, Fox News is completely slanted right. And I agree. We don't have a media outlet that is neutral. I agree with that.
So what's the closest to neutral you can get?
I personally, I sort of try to listen to a few different outlets. So I read the New York Times. I listen to public radio, which I can see Phil cringing at that. But equally, my husband actually watches a lot of Fox News and other more conservative outlets. I won't say I watch them personally, but he and I talk about it, and I hear very much from him exactly a lot of the things Phil's saying right now. And so personally, what I try to do is take in as much information as I can from different sources, and then for myself, try to judge that and make an informed decision for myself.
The Wall Street Journal is the only newspaper that practices journalism in this country. Now, the back page slants conservative, but the front page is straight on journalism. Every other major newspaper in this country is far left.
So finally, Phil, who wins the election or the presidency?
You want me to say what I see with my eyes or what I see with my head? With my head, I think Biden wins. If I see with my eyes, if I see the level of enthusiasm, I think somehow Trump runs another straight flush and pulls it out.
Okay, what do you think, Stacey?
To be honest, I kind of think the same thing, largely because I am having felt so disappointed 4 years ago. I am just feeling like for my own sanity, I just need to try to, I don't know, hope for what I would consider the best, but plan for what I would consider the worst.
I want to say a warm thank you to both of you, Stacey McMillan, Democrat and supporter of Joe Biden, and Phil Sales, Republican and supporter of Donald Trump.
Thank you.
Thank you very much.
Då byter vi språk till svenska. Och innan vi ska fortsätta det här samtalet om det nära förestående valet i USA vill jag gärna påminna om följande. Kvartal är ett ideellt projekt vars syfte är att förbättra och fördjupa det offentliga samtalet i Sverige. Verksamheten bedrivs alltså inte i vinstsyfte utan är helt beroende av att en del av er som lyssnar och gillar Kvartals utbud bidrar efter egen lust och egen förmåga. Vill ni veta mer om hur ni kan hjälpa oss med att hålla farten uppe i kvartalprojektet så finns en hel del information på vår sajt kvartal.se under fliken Stöd oss. Och den hittar ni genom att klicka på menyn uppe i högra hörnet eller så surfar ni direkt in på kvartal.se/gåva. Och med det sagt tänkte jag fortsätta samtalet med två nya gäster. Ulrika Girth, frilansjournalist, verksam och boende i USA. Och Sanna Björling som är författare och journalist på Dagens Nyheter. Och hon har också varit Washington-korrespondent fram tills för 3 år sedan, eller hur Sanna?
Yes.
Ni är varmt välkomna båda två.
Tack.
Ja, ni har ju lyssnat på Stacey och Phil här. Vad har ni för reflektioner om jag börjar med dig, Sanna?
Jag tycker att det låter väldigt välbekant. Det är ungefär den här typen av förklaringar och argument som man ofta hör både från demokrater och republikaner.
De var ganska representativa.
Ja, det tycker jag faktiskt.
Mm. Vad säger du, Ulrika?
Jag håller med om att de är väldigt representativa för sin grupp. Jag tycker det som märks är hur svårt det är för de här, de står så långt ifrån varandra på ett sätt och på samma gång så tror jag inte de står så långt ifrån varandra som de tror. Jag tror man argumenterar om ordval som Stacey sa, det blir liksom, man fastnar på väldigt konstiga saker.
Innan vi fortsätter tänkte jag för att liksom lägga lite grund för den här polariseringen att vi ska lyssna på 2 klipp som i alla fall i mina ögon och öron symboliserar den tilltagande polariseringen och uppdelningen av USA. Och det är Barack Obamas segertal från Grants Park i Chicago då 2008 och sen hör vi Donald Trumps inauguration speech, alltså invigningstal från 2016.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled, Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states. We are and always will be the United States of America.
Today, we are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens of our country.
Så långt Donald Trump alltså och dessförinnan Barack Obama. Ulrika, när du hör de här två, vad ska man kalla det, visionerna av hur de här presidenterna tänkte sig att deras presidenttid skulle sätta sin prägel på landet, blev det så?
Det man ofta hör från Trumps väljare är ju att en anledning till att det blev så polariserat som det blev och att han faktiskt kunde väljas var på grund av Obama, trots då hans, ja, det enande budskapet man hör från honom. Så på något sätt så upplevde de sig inte sedda på det viset som jag tror han hade hoppats.
Och vad var det som gjorde, tror du, att Obama blev en polariserande figur på sätt och vis, trots som sagt det här budskapet?
Ja, det är, jag vet inte om jag kan svara på det.
Men du upplevde det själv, antar jag, på plats, att han väckte väldigt starka känslor. En del trodde ju att det rent av handlade om, delvis i alla fall, hans hudfärg också, på något konstigt sätt.
Ja, alltså jag tror inte att det är många som vill ha den förklaringen. Jag har svårt att tro det, för det var ju ändå många av de samma väljare som röstade både på Obama som sen fällde avgörandet och gick över till Trump. Så att han har röstat på honom kanske 1-2 gånger, så har jag lite svårt att tro att det skulle handla om hans hudfärg. Jag bor ju i ett område då, som sagt, där folk älskar Obama överlag, så att jag hörde ju inte så mycket klagomål just personligen. Nej.
Sanna, när du hör de här, och jag är helt säker på att du har hört det där många gånger, det där sammanfattar ändå vilka de vill vara i väljarnas ögon. Tycker du att det har blivit så i något av fallen?
Det finns undersökningar som visar ju att Donald Trump är ju den mest polariserande presidenten i USAs moderna historia, får man väl säga. Men att Barack Obama kommer som nummer 2. Jag tror ju att han, det är i alla fall vad jag har hört från många som säger, att han också var ganska polariserande. Och att det finns en åtminstone en rasistisk komponent i detta. Sen tror jag också att Demokraterna som parti misslyckades med att fånga upp väldigt mycket som rörde sig, inte minst i glesbygden, att man koncentrerar sig. Det tycker jag man hör ofta från besvikna demokrater som röstade på Obama och som övergav honom för Trump eller för Bernie Sanders för den delen. Att de tyckte att demokraterna koncentrerade sig för mycket på identitetspolitik och smala frågor, att de tappade bort väldigt mycket. Och det tycker jag man har hört också efter, det hörde man ju mycket efter valet 2016, att de, att det fanns en självrannsakan där. Sen är det klart att Donald Trump är ju, det har ju också sagts många gånger förut, men han är ju ett symptom på någonting. Han hade ju aldrig kunnat bli vald om det inte hade funnits en jordmån för honom. Men jag tror att den här utvecklingen, den har ju börjat långt tidigare. Man kan ju spåra den tillbaka ända till mitten av 60-talet egentligen, smygande då, och sen allt mer. Och jag tror att det ligger mycket i det som också de här Stacey och Phil nämnde här, och som Donald Trump också nämnde, att man kan förstå faktiskt hur många amerikaner, att de är förbannade på Washington. Pengarna i politiken har ju ökat enormt. Det finns ju helt obegränsat mycket pengar som bara väller in till Washington för att investera i någon slags politiska beslut. Samtidigt som återhämtningen efter finanskrisen 2008-2009, som ju är remarkabel, och amerikanska ekonomin har ju gått väldigt bra. Men den har ju inte tillfallit den stora massan eller de folk i gemen, utan det har ju gått till en väldigt liten del. Och människor är ju inte dumma i huvudet, de har ju förstått det här.
Ulrika, du bor ju då i USA sedan bra många år. Vad är den genomsnittliga svensken, mediekonsumenten, kanske ofta missar om hur USA och amerikansk politik funkar?
Ofta så kan man väl säga att man ofta får ett perspektiv som utgår från demokraterna. Så ungefär som man står på demokraterna och tittar mot republikanerna och kommenterar dem. Det är sällan man kanske får det motsatta perspektivet. Man lär sig om republikanerna och vad de gör, men inte just kanske deras perspektiv. Det kanske det är något.
Och varför inte? För jag menar, ni som är där och bevakar USA, det är väl ert jobb, så att säga, att skildra båda sidor?
Ja, jag tror att som svensk så känns det demokratiska perspektivet kanske det som man är van vid. Och då är det liksom, det sitter i ryggmärgen, man utgår ifrån dem och tittar på republikanerna som någonting som är, ja, mer ovanligt. Eller det är det jag skulle tro i alla fall.
Lite konstigt nästan, exotiskt.
Ja, man får det intrycket.
Sanna, Du kom nyligen ut, eller i somras var det va, med boken Allt vi har gemensamt. Och den handlar ju bland annat då, det är ju flera personer som porträtteras i den boken. Men den handlar om din vän Sherry som du lärde känna när ni var utbytesstudenter samtidigt i Australien. Det var när du var tonåring va. Varför vill du skriva den ganska personliga boken om USA och polariseringen?
Ja, det har väl, jag håller med Ulrika där. Det var ju delvis varit därför jag ville skriva längre också med USA när jag kom tillbaka därifrån. Och sen att det blev precis som det blev, det har ju sina rutor och randiga skäl. Men Sherry representerar ju en person, hon har ju alltid varit konservativ. Vi lärde känna varandra då som utbytesstudenter i Australien. Så att, då var vi ju båda väldigt unga och hade väldigt mycket gemensamt när vi var på andra sidan jordklotet, båda två, fast från olika håll. Sen har vi...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Kontakten. Mer eller mindre först genom brev och sen flöt där ut i sanden och sen så återupptog vi den på Facebook. Men när vi väl träffades så hade vi inte träffats på nästan 25 år. Så det där var, och hon, vi är ju väldigt olika men har ändå väldigt kul tillsammans. Eller jag visste ju inte det egentligen när jag träffade henne igen om det så här skulle funka. Men det var liksom jag var lite nyfiken på henne och på hennes liv. Hon bor då i en liten stad i Klippiga bergen i Montana. Hennes man har varit i det militära sedan i slutet av 80-talet. Och hon har ju röstat på Donald Trump och så. Det var det ena. Men det andra var ju den här tanken om när man såg den här polariseringen och såg den både privat faktiskt i när jag träffade grannar eller andra föräldrar i skolan eller vänner som jag lärde känna i USA. Men också professionellt förstås när vi ute och intervjuade folk och många pratade just om den här polariseringen. Och jag var lite nyfiken på hur långt det här kunde gå och vad som hände sen. Och just det här som också Stacey och Phil alldeles nyss gav väldigt starkt uttryck för tycker jag. Man håller inte, det är inte bara att man tycker olika utan man har också helt olika uppfattningar om vad som är sant. Och vad händer då? Då finns det inte så mycket mer man kan... Det är på något sätt som att samtalet tar slut. Det är väldigt svårt i alla fall.
Och det är ändå det land med flest Nobelpristagare i hela världen och sådär, där vetenskapen borde stå högt i kurs. Du har ju en annan person i boken som heter Timmy. Det är från en familj där liksom splittringen går rakt igenom hela familjen. Han jobbar ju med mediciner i någon mening men tror själv inte till exempel på antibiotikaresistens. Bara som ett exempel. Det är ju för mig helt apart då, men det är ingen dumskalle.
Eller? Nej, han är ju absolut ingen dumskalle. Han är apotekare och farmaceut alltså, men väldigt religiös och tror ju inte då på utvecklingsläran. Så han tror ju inte på mutationer då. Men jag tror, apropå det här med vilken bild vi får på av USA och amerikaner, jag tror att det finns, dels så utgår ofta redaktörer och de frågor man får utgår ofta från det här svenska perspektivet. Hur kan de rösta på någon som gör ABC? Hur är det möjligt? Och jag tror redan där att man blir lite för snäv och sen tror man att alla köper allting, hela Trump-konceptet. Och jag tror att det hörde man ju Phil säga här också. Att okej, han uttrycker sig inte alltid så himla bra. Men titta på vad han har gjort. Han har gjort de här sakerna. Och det där tror jag är viktigt. Och sen tror jag också att USA är väldigt tacksamt när man reser runt som reporter. Det har du säkert också mött, Ulrika. Och människor pratar väldigt gärna och de är väldigt inbjudande. Och det är också, de är inte heller rädda för att uttrycka sig på olika sätt. Och jag tror att det är väldigt lätt att hitta en Trump-anhängare som passar in i stereotypen av en Trump-anhängare. Full med amerikanska flaggor och full med, som passar in i hela kittet och som säger lite halvtokiga saker. Och det blir nästan oemotståndligt för en journalist. Mm. Och då blir de här lite mer
gråa eller vardagliga Trump-anhängarna eller vanliga republikaner, det var vanliga republikaner, då faller de bort, och sen så får man en stor bild på någon som står med ett stort leende och en stor, inte vet jag, Trump-skylt.
Och att, kanske ett vapen också.
Och kanske ett vapen. Min kompis Sherry, hon bär ju vapen i stort sett.
Ja, det var ju en sån där grej som framstod som exotisk för mig. Det finns mycket i boken som man skulle kunna prata om. Jag tänkte säga, Ulrika, en sak som kommer upp i Sannas bok är att hur ska man öppna en diskussion med motståndaren, och det här var nog sagt från en, så att säga, demokrat då, utan att klappa dem på huvudet och tala ner till dem. När man till exempel någon som säger att de inte tror på antibiotikaresistens. Det är väldigt lätt att man bara ska undervisa dem. Och det där tänker jag göder polariseringen då, för att man tycker såna här elitistiska västkustliberaler som ska undervisa människor om hur saker och ting funkar. Mer polarisering blir då.
Jo, ibland så, när jag tänker på hur landet är uppdelat, så kan jag ibland känna att det handlar om en del av landet som vill tala om för den andra hur de ska uppföra sig, hur de ska tänka, vilka ord man ska använda. Och alltså, vi har just nu massor med olika skyltar som framförallt de progressiva väljarna satt upp, som handlar mycket om love is love och science is real. Och det är precis sådana uttryck som den andra sidan kan irritera ihjäl sig på. För det är just det här att som så här ska ni tycka för att ni ska vara som oss. Och det är helt klart en stor källa till den här irritationen som är mellan båda sidorna.
Mm. Jag tycker att det är många som ser de här skyltarna från, som säger att de säger att demokraterna, de liberala, de säger att kärleken omfattar alla, men så är det inte alls, utan de uppfattar att det är där fördomarna är som störst. Att vi är ju inte alls accepterade av dem. De vill bara att vi ska bli som dem.
Precis, det är så jag upplever det. Jag har ju min man som, Stacey och jag är lite i samma situation, att vi hör den andra sidan väldigt ofta och tydligt.
Okej. Men,
så jag har haft ganska mycket diskussioner, så jag är väldigt väl medveten om hur den andra sidan tänker ofta. Det är inte så att alla är likadana, men de har ju, som sagt, det är definitivt en röd tråd i hur de resonerar.
Det vi var inne på tidigare om att USA och framförallt kanske republikaner kan framstå som exotiska för svenskar. Vi har ju liksom synen på staten som någonting gott närmast med oss i modersmjölken. Inte alla har det naturligtvis, men väldigt många. Om man tänker att finns det ett problem, så är det närmast självklart att staten eller offentliga ska lösa det. Men i USA tänker man inte alls så, Ulrika, eller?
Alltså en del av amerikanerna tycker jag, jag tycker det är, nu bor jag som sagt igen i en del av USA som är väldigt olikt, skulle jag säga, södern. Här vill man ju ha större stat. Men det har alltid funnits en mer självständig volontärgrupper, och det är mycket mer folk involverade i olika saker som frivillig verksamhet, så att säga. Men på något sätt, jag tycker det har försvunnit lite grann. Det är inte, jag upplever inte den känslan som lika stark längre.
Det är inte lika tydligt. Sanna, det är ju ändå en del i din bok där det diskuteras, just den här synen på staten, och där Sherry till exempel tycker ju att de vill ha vapen bland annat för att kunna försvara sig mot staten, om staten skulle ge sig på dem.
Ja, det är ju lite grann det här second med andra tillägget i konstitutionen bygger ju egentligen på att man ska kunna skydda sig mot staten mer snarare än ilskna grannar eller så. Så hon, Sherry och hennes familj är ju mer nervösa för att de är väldigt skeptiska till staten. Det är en ganska stor skillnad tycker jag mellan amerikaner i gemen och svenskar. Även de som vill ha statlig inblandning har ju en annan syn på individen än vad man har i Sverige. Jag tyckte man märkte det bara genom att ha barn i skolan i USA. Hur man ser på gruppen och individen i ett klassrum till exempel. Och elever och gruppdynamik. Hur man pratar med föräldragruppen och så. Det tyckte jag var väldigt intressant.
Att vi är mer kollektivistiska.
Ja, mycket mer kollektivistiska. Om det finns ett problem i klassen, så handlar det om hela klassen. Mm. I USA så handlar det om ett par enskilda barn. I alla fall var det min. Det är verkligen en liten skärv, men det var väldigt ja, tydligt där.
Ett exempel som tas upp i din bok är ju, apropå att staten kan vara ond eller någon man ska skydda sig mot, är ju att det finns idéer då för att komma bort från de här massskjutningarna. Att om en granne eller någon annan arbetskollega ser en person som har tillgång till vapen som börjar bete sig annorlunda än vad den har gjort tidigare, då ska man kunna rapportera den personen och så ska staten i princip då kunna ta vapnen ifrån den personen. Det tyckte ju de var helt barockt, en sån idé. Hur kommer det sig? För det låter ju rimligt i mina öron, kan man tycka då.
Ja, jag tror att Sherry då, som är skeptisk till den här idén, hon är ju rädd då för att någon ska sätta dit henne. Hon har den här misstänksamheten hela tiden, att hon tror att någon annan ska, ja, vad händer då? Om någon vill sätta dit mig, då kan man ju ringa och anmäla mig för någonting och så blir jag av med mina vapen. Men hon är ju inte heller, så enkelspårig att hon bara, jag tycker hon är fin på det, att hon vänder ju ofta på argumenten själv. Och sen tänker hon så här, ja men vänta nu här, hur skulle det vara om det hände mina barn någonting? Hur skulle det vara om någon annan började bete sig märkligt och mina barn var vägen? Det är klart att jag skulle vilja att den personen blev flaggad. Så att det är inte det att hon är helt oreflekterad.
Ja, hon såg båda sidorna.
Hon ser verkligen båda sidorna. Ja.
Vi pratade ju om medierna tidigare, eller Phil tog framförallt upp medierna som han tyckte hade gött polariseringen. Och det finns ju också en särskild klyfta som har blivit väldigt tydlig under de senaste 4 åren mellan Trump och medierna. Och det är det han representerar och det medierna representerar, så på något sätt har hamnat på olika sidor, i alla fall bland en del amerikaner. Och det har varit rätt många märkliga ögonblick och presskonferenser under de här åren. Bland annat den här urladdningen mellan Trump och CNN morgonen efter mellanårsvalet 2018.
Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be
ask,
much better.
If I may ask one other question, Mr. President, are you worried?
That's enough. That's enough.
Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have...
I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic.
Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead.
In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts.
Well, I'm not a big fan of yours either. So
I understand.
To be honest,
so let me ask you a question, if I can. You aren't
the best.
Ulrika, när presidenten så uppenbart är på kollisionskurs med medierna, går du att lita på att medierna kan klara av att skildra honom och hans politik på ett någorlunda rättvist sätt? Då? Den frågan uppstår ju här, tycker jag.
Där har de väl visat att de inte har klarat, speciellt när det gäller den här Rysslands historien. Så jag tycker inte det finns direkt några ursäkter för den typen av språk som Trump använder mot media. Jag tror att det för min del skulle gå att göra effektivt på andra sätt. Men att högerväljarna inte litar på CNN och liknande, det har jag förståelse för.
Vad säger du, Sanna? Alltså, du som följer media både i Sverige och USA.
Jag skulle nog säga att jag tror att Donald Trumps retorik och hans utmålande av medierna som den stora, ja, men som folkets fiende och så. Jag tror att det har varit väldigt effektivt. Jag tror att det har på. Jag tycker man hör det från väljare som Phil och från många håll. Jag har kontakt med folk som är inte röstar demokratiskt utan republikanskt eller på andra sätt. De är väldigt negativa till media och skyller det mesta på medierna. Men jag tycker också man får inte heller glömma bort att Obama var faktiskt inte heller särskilt bjussig mot journalister. Han var ju, är det någonting man kan säga om Trump så är det att han faktiskt har varit väldigt tillgänglig. Det var ju inte Obama. Obama var ju också efter journalisters källor på ett sätt som uppfattades som väldigt problematiskt av många journalister. Så att, men jag tror att många amerikanska medier har blivit det är ju, jag tycker att det finns en skillnad mellan New York Times och Washington Post till exempel, men jag tror också att det är lite problematiskt att det är, även om det inte är felaktiga, det är inte den propaganda som man ser på stora delar av Fox News, det tycker inte jag man ser, men jag tycker att man är alltså att det är felaktig information. Men det är ju inte så sällan tendensiöst, det är det ju.
Mm. Ulrika, det finns ju den här traditionen, den här middagen då presidenten roastar medierna lite grann i god ton. Det är svårt att se det framför sig nu, att Trump skulle liksom i någon slags härlig stämning skoja med olika journalister. Sker det? Eller är det inställt nu? Ja, nu är det väl det för corona, men hade det ställts in ändå?
Ja, det skulle jag nästan tro. Jag har fan att han skippade den middagen sist. Jag tror aldrig det blev något att han aldrig kom, vad jag,
nej.
Vad jag minns. Det jag kan säga är att det man märker är ju hur, även när jag pratar med mina vänner, jag är precis som Stacey, jag försöker läsa väldigt mycket olika källor. Men om jag pratar med då folk som får sina nyheter från CNN och liknande, det är verkligen då som att de har en helt annan verklighet av faktiskt vad som pågår. Jag pratar med någon till exempel om Portland. Och hon menar då att hon förstod inte varför hennes kollegor hade börjat köpa vapen till exempel. Och då sa jag, men du ser väl vad som händer i Portland? Då sa hon, ja, du menar de federala agenterna. Mm. Medan jag pratade om demonstrationerna, upploppen och bränderna. Medan hon verkar som hon hade framförallt fokuserat på de här rapporterna om att omärkta bilar som slängde in folk i baksätet och så vidare. Så det på det viset så svär på det här som att vi lever i två olika verkligheter.
En annan effekt av den här dynamiken mellan Trump och medierna är ju att han tycks närmast oåtkomlig för avslöjanden om skandaler. Det har ju varit så många historier som var för sig egentligen hade varit nog för att tvinga en annan president att avgå. Det räcker med att nämna Stormy Daniels-affären, den här ex-porrstjärnan som hade betalats pengar till för att hon skulle hålla tyst, och Rysslands turerna igen, och den här Michael Cohen som var aktuell i Stormy Daniels, som hade hävdat att han hade hotat människor åt Donald Trump 500 gånger och så vidare. Varför biter inte de här skandalerna på honom, Ulrika?
Jag skulle tro för att till exempel det här med Ryssland, som faktiskt visar sig efter flera år, visar sig inte stämma. Och när medierna lägger sån enorm energi på någonting som faktiskt visar sig vara fel, så är ju det... Det blir liksom utgångspunkten för andra nyheter också. Jaha, vad kommer de med nu igen?
Mm.
Det har varit så otroligt många sådana exempel. Att när det blir för många haverier på en gång, så slutar folk att lyssna på det.
Och då är
det...
En skandal som inte gick att snacka bort, så att säga, det var ju en bandinspelning. Den var ju visserligen gjord av Trump då, långt innan han kandiderade till president. Men många skulle väl tycka att den sa någonting om hans, vad ska vi säga, karaktär.
I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy. I can do anything.
Ja, Sanna, han pratar ju här då om att en kändis kan göra vad som helst mot kvinnor och komma undan med det. Hur ska man förstå att hans konservativa och ofta religiösa också väljare inte tvingar bort honom efter en sån här sak?
Jag tycker att den är en jättebra fråga. Jag tror att den har ställts många gånger. Man kan ju se det som att det faktiskt handlar om... Jag har ju träffat folk som menar att allt det här handlar om makt och att det finns en rasistisk underton i många av de evangelikala konservativa väljarna som är väldigt religiösa fram till Donald Trumps, att han blev kandidat, så har ju de placerat den personliga moralen hos de presidentkandidater de har valt att stödja väldigt högt. I och med Donald Trump så var den plötsligt helt oviktig, och de börjar prata om att nej, men vadå, det där alla människor är felbara, att ingen är perfekt. Och jämför man med vad Bill Clinton gjorde, som ju de uppfattar som enormt problematiskt, var det för att det, då säger man att det var därför att det hände i ovala rummet. Och det är klart att det är en skillnad vad man gör när man är president och vad man gör vid sidan av det. Men jag skulle säga att det här handlar om, det är ren kappvändning. Det handlar om makt. Tror jag. Och man väljer hellre att titta på domarna som man får i högsta domstolen och i andra federala domstolar i landet.
För det är viktigare då på lång sikt?
Det är viktigare på lång sikt.
Vad säger du, Ulrika? Håller du med om Sannas analys av det här, eller har du någon annan?
Nej, jag håller väl med. Alltså, ändamålet helgar medlen, eller... Man får ta det goda med det onda. Det är väl lite så de resonerar.
Om vi ska gå in på hur de 4 år som gått med Trump har sett ut politiskt då och vad han sa sig vilja åstadkomma och hur det sen blev. Han pratade ju i sitt inauguration-tal då, invigningstalet eller installationstalet om America First. Där känns det väl ändå som att han har levererat på sina löften. Han har då sett till att man går ur Parisavtalet, omförhandlat flera handelsavtal och infört importtullar mot Kina och så vidare. Tror du Ulrika att hans väljare är nöjda med honom där?
Ja, som Phil sa så de upplever att han verkligen har levererat när det gäller just på de punkterna. Så jag skulle tippa att hans kärnväljare är väldigt nöjda.
Och bilden av USA som ett imperium med världsherravälde som är på väg att falla, för den finns ju faktiskt. Har Trump bidragit till att förstärka den bilden eller snarare bromsat upp den, Ulrika?
Ja, från hans väljares synvinkel så har han ju stärkt USAs position i världen. Där de är speciellt nöjda över att han har dragit tillbaka trupper och så vidare. De ser inte det som en svaghet utan mer som att som en styrka istället. Att han fokuserar på USA framför meningslösa krig som de säger.
Vad säger du Sanna om America First-idén? Är det någonting där han faktiskt har levererat?
Absolut. Jag tror att han har levererat på ganska många områden. Inte minst här. Jag tror att det är många av hans väljare som uppskattar att han har satt ner foten gentemot Kina, att han drog USA ut ur klimatavtalet och kärnenergiavtalet med Iran och att han hoppar av WHO och de här handelsavtalen och så. Jag tror inte, och även att han säger att andra länder måste bidra mer till NATO. Det sa ju Obama också, men Trump har sagt det på ett annat sätt. Och där har han ju faktiskt fått med sig en rad länder som nu lägger mer på, som har höjt sina försvarsutgifter och så. Jag tror att de är nöjda, och inte bara på det området.
Hur starkt förankrad är annars den här idén hos amerikanerna att tiden då USA skulle liksom styra hela världen och ha trupper överallt och sådär, att den tiden faktiskt är över? Är det något som finns i folkdjupet, tror du?
Ja, jag tror att det där är nog, vet säkert Ulrika mer om, men jag tror att många ser USA som kanske ett i kraft av sin storlek att man har ett visst ansvar, men jag tror att det här att USA ska vara en slags världspolis och exportera sitt statsskick överallt, det tror inte jag att det är jättemånga som kanske tycker, men det är väl många som är oroade för vad som händer när USA drar sig undan också, och inte bara i USA. Sen tror jag att även Obama vill ju också dra sig ur krig och de meningslösa krig utan slut. Eller meningslösa, men krig utan där man inte såg riktigt vad slutet på då i alla fall. Sen har ju det sina får ju också det konsekvenser när man bara lämnar länder. Det har vi ju också sett.
Ulrika, ett annat område där många hoppades på Trump, det var ju ekonomin. Nu kompliceras ju det av corona, men vad blir hans testamente där ändå inför valet när det gäller ekonomin, tror du?
Ja, fram till corona så gick det väldigt starkt. Man kan säga från vår synvinkel som boende här så blev det ganska märkbara sänkningar av skatter. Min man driver ett litet företag, så det fick en rejäl boost. Det blev även betydligt större avdrag per barn i skatt. Så det var ju också, hjälpte oss på ett personligt plan.
Så det gjorde en ganska stor skillnad helt enkelt?
Ja, det gjorde det faktiskt.
Klassen eller om man ska säga, som fick, för det var inte bara skattesänkningar som då gynnade de allra rikaste som det brukar heta, eller som det hette lite grann i valkampanjen inför.
Nej, det blir definitivt inte till här. Utan det hjälpte faktiskt oss. Så det var något vi märkte av, som jag personligen är lite orolig för. Biden har ju lovat att höja skatten, även om han säger att det ska vara framförallt för de som tjänar över $400,000 per år. Att det kanske trickle down så att säga till även oss andra.
Sanna, om vi pratar om Trumps största framgång av alla under de här 4 åren, vad skulle det vara?
Jag tror att det är domstolsväsendet. Det är där i alla fall som jag tror att hans inverkan har konsekvenser för att de blir mest långtgående. Det kommer ju märkas i flera decennier. Det är ju inte bara de här 3 domarna i högsta domstolen, utan över 200 federala domare som är godkända på livstid. Det har han gjort med hjälp av senaten naturligtvis. Det hade han inte kunnat göra själv, men det har varit väldigt metodiskt. Och där tror jag att hans väljare också är nöjda med honom. Jag tycker det är intressant när det gäller ekonomin faktiskt. Jag håller med Ulrika där, även om jag inte bott där. Han har ju sänkt skatterna för företag väldigt mycket. Men det är intressant att han, om man tittar på republikanerna, har ju verkligen vänt i, inte i frågan om att sänka skatterna, men i frågan om synen på budgetunderskott och statsskuld och så, där man nu, där Donald Trump ju inte bryr sig om det. Han har ju inte gjort det som affärsman heller. Det säger han ju själv, att skuld är ju inget problem. Mm. Men det är ju någonting som traditionella republikaner har tyckt har varit problematiskt. Men det har man ju lämnat. Och samma sak när det gäller handel och frihandel och sånt, så har ju republikanerna tidigare varit mycket mer positiva till det än vad man är nu.
Mm. Ulrika, när det gäller Trumps största motgång då, om nu domarna är hans största framgång, kanske en parentes där bara, domare att de liksom har politisk färg, det är också något som är väldigt udda för Sverige, eller det är i alla fall inte tänkt att det ska vara så, men det är ett system som är ganska självklart i USA, eller?
Ja, precis. De väljs, eller åklagarna till exempel, det är många som är direkt folkvalda. Och så de har ju ett visst, det är klart att de påverkas av vilken typ av politik som väljarna vill se.
Ja, intressant. Hans största motgång då, vad är det?
Det är lätt att hänga upp sig på alla, ja, på allt han skriver på Twitter och så vidare. Alltså från folkets synvinkel så får det väl nästan vara hur corona har hanterats. Mm. Även om jag kan hålla med Phil om att det är ju så att delstaterna har ändå det största ansvaret, så är väl, kändes det väldigt kaotiskt och rörigt på federal nivå under en tid, och även många budskap. Han sa emot sig själv i flera tillfällen, och ja, han har inte varit den typen av stadig hand som man kanske hade önskat i det här läget.
Frågan är då, till sist, vad som kommer bli annorlunda om Joe Biden får chansen att ta rodret. Vad skulle du, Ulrika, säga rent konkret som påverkar människors vardag som skulle bli mest påtagligt annorlunda med Biden? Du har väl möjligtvis hintat om vad det skulle kunna vara, men finns det något annat än skatterna?
Ja, det som kanske oroar mig är att de här väldigt illiberala krafterna i bland demokraterna kan få större legitimitet. Då pratar jag om identitetspolitiken, de här, ja, som jag skriver även i kvartalen, de här, inte just mångfaldskurserna i sig, utan hela den här rörelsen som lägger en enorm vikt på identitet och vem som är förtryckt och vem som förtrycker vem, och hur den här vitheten, och det, jag är lite rädd att det kommer få en större.
Men var står han där då själv? Var står Biden i det egentligen?
Ja, han är väl inte den som man förknippar direkt med identitetspolitik. Men däremot är ju Kamala Harris, skulle jag säga, använder ofta den typen av språk. Så det känns som att han på något sätt står för det själv ändå. Jag har svårt att se att han skulle gå emot den delen av sitt parti.
Mm. Sanna, det är lätt att få känslan att Biden liksom är att vrida klockan tillbaka till 2008, fast med en något mindre karismatisk bärare av de idéerna som Obama då hade. Ligger det någonting i det, eller är skillnaden mellan honom och Obama mycket större än vad vi i allmänhet tror?
Jag tror att han förknippas ju väldigt nära med Obama-administrationen, och jag tyckte det var lite intressant i den sista presidentvalsdebatten, så det var första gången tror jag som jag hörde att han faktiskt distanserade sig lite från Obama.
Och vad var det han sa då?
Nej, han sa i princip att då nästa gång, det var ju apropå olika förslag som Obama hade i fråga om vad var det? Det var rättskriminalpolitik och så, tror jag det var. Och då sa han att då blir det jag som blir president, inte vicepresident. Så
just
att
han, det, liksom, ja, jag minns det.
Sig lite. Men jag skulle säga att det som Trump har misslyckats med, om man bara får säga det, så tycker jag att det är att han lovade ju att ta tillbaka alla jobben och tillverkningsindustrin, och det har han ju faktiskt inte gjort. Och han har ju inte återupplivat kolindustrin heller. Det var ju ingen som riktigt trodde det heller faktiskt. Men jag tror att med Biden, så det, så tror jag att det är många utanför USA som skulle känna sig lite lugnare, att man får någon som är lite mer normal och lite mer förutsägbar. Jag tror att i USA, så dels så får vi se vad som händer nu med hälso- och sjukvårdsreformen som ska upp i högsta domstolen en vecka bara efter valet, om den, det, för det är ju en jättestor fråga ändå. där Biden vill ju göra om delvis Obamacare och få den reformera den reformen egentligen. Men sen tänker jag att demokraterna är ju ett jätte... Om republikanerna idag är ett parti som till 90% består av vita kristna amerikaner, oftast utanför storstäderna, så är ju demokraterna ett parti för alla andra. Och det går ju att vara det när man har en så stark gemensam motståndare som man har i Donald Trump. Och det var ju delvis därför som Biden blev vald också, för att han stod för... Han var någon slags minsta gemensam nämnare. Och jag tror att om Biden vinner så får ju demokraterna också... ganska stora problem ganska snabbt, tror jag. För då är motståndaren slagen och då måste man på något sätt ena allt från besvikna republikaner som han har lockat över till en ganska aktiv och högljudd vänsterflank. Och det där är ju en jättestor koalition som jag tror att Biden, det har vi ju redan sett att han tvekar lite grann i att svara på vissa typer av frågor, för att han vill inte riktigt sätta ner foten där än. Och det återstår ju att se, det var lite det Ulrika var inne på också, att man får ju se lite vart det tar vägen. Jag tror att det blir nog en stor utmaning. Men han vill ju, han säger ju själv att han vill vara hela USAs president. Sen om han lyckas med det får vi ju se. Och sen beror det ju på lite vad republikanerna i kongressen, hur de hanterar, om de väljer att om det kommer en utsträckt hand för samarbete, om de väljer att ta den. Sen, eller om demokraterna väljer att gå åt vänster.
Ulrika, Sanna var lite grann inne på det som möjligen är svaret, men jag måste ändå fråga, hur kommer det sig att en 80-årig nästan livstidspolitiker är det bästa det demokratiska partiet kan hitta som sin kandidat? Alltså, hur blev det så?
Ja, det är en bra fråga. Det undrar jag också. Lite handlar det om att det var så fruktansvärt många som ställde upp i primärvalet och att han var den enda som var känd. Vilket gjorde att han fick många röster inledningsvis, och sen hade vi de progressiva som delade på rösterna mellan Warren och Sanders. Vilket gjorde att han kunde gå framåt, även fast jag tror att ingen riktigt var så där jätteexalterad över honom. Jag tror att det kändes mer som att det fanns mycket större energi kring till exempel Buttigieg och även Andrew Yang, som det gick oväntat bra för. Så det är egentligen kandidater som kanske ingen verkligen vill ha, men nu har vi honom ändå.
Ja, men de kanske kommer igen, de där andra. Till sist då, valkampanjen nu har pågått åtminstone sedan demokraternas primärvalsrace började. Sanna, hur skulle du sammanfatta, hur har den varit för väljarna, tror du?
Biden?
Nej, kampanjen.
Kampanjen. Hela kampanjen. Ja, det har ju varit en väldigt märkliga kampanjer överhuvudtaget på grund av pandemin, tror jag. Det är ju... Just att man inte kan vara ute och möta väljarna på något annat sätt, på normalt sätt, och så har ju påverkat otroligt mycket. Och sen har vi haft de här protesterna under, som har präglat sommaren och hösten också. Så att det har ju varit ganska exceptionellt, ska jag säga. Och sen handlar ju hela valet om Donald Trump.
För eller emot.
För eller emot. Så att jag tror att oavsett vilken sida man står på så handlar det om Donald Trump.
Ulrika, just det här att det nästan blir en folkomröstning om Donald Trump, kan det bli ett problem för Joe Biden att få liksom mobilisera folk att gå till valurnorna? För man vill ju gärna rösta för någon, inte bara emot någon.
Ja, jag skulle tippa att Trumps kärnväljare är betydligt mer, har mer energi och är mer motiverade än Bidens kärnväljare. Men däremot så är ju... Om man tittar på hur många som har röstat hittills, så verkar det trots allt vara så att det kommer att bli ganska stort valdeltagande. Så på något sätt så tror jag att just den här att man är så pass emot Trump att det faktiskt kan räcka för att något ska tas ut. Mm.
Håller du med, Sanna, om att det här är den konstigaste valkampanjen i historien, eller som vi känner till i alla fall?
Ja, det har varit... Det är en ganska mörk tid i landet. Det är som, på ett sätt så är att man ibland glömmer bort att det är presidentval. Det är så otroligt mycket tjafs om coronaviruset och de fallen som ökar. Och det, liksom, det känns en allmän känsla av kaos. Så att det är ungefär som att presidentvalet är bara en del i det allmänna surret.
Mm. Till sist då, den givna frågan. Vem vinner, Ulrika?
Eftersom alla opinionsundersökningar visar att Biden vinner, så är det svårt att se att Trump just nu skulle göra det. Speciellt så verkar det vara så att de väljare som han som gjorde att han vann sist, kvinnor, pensionärer och även de lite mer osäkra independent. Det verkar som att de svänger mot Biden just nu, men samtidigt så är det så pass små marginaler och jag har en känsla av att Trumps väljare inte är de som kanske alltid pratar med opinionsinstituten, så ja, det är alltid svårt att veta, men just nu måste jag säga Biden i alla fall.
Och vad säger du, Sanna?
Ja, jag säger väl att jag tror att Biden får flest röster i alla fall. Och sen vem som vinner valet, det vågar inte jag säga riktigt. Det går att göra mycket med elektorskollegiet och vi får se vad som händer också efter valet. Men man pratar ju mycket om, bara avslutningsvis, om att den amerikanska demokratin om inte hotas i alla fall lite skadskjuten. Men det är ju ganska häftigt om det blir ett väldigt högt valdeltagande, för att det har ju varit, det brukar ju vara så väldigt lågt. Så att det är ju i alla fall någonting bra om folk går och röstar.
Ja, vi får se hur det går. Stort tack säger jag då till Ulrika Gerth, svensk frilansjournalist boende i USA, och Sanna Björling, författare och journalist på Dagens Nyheter, dessutom tidigare Washington-korrespondent. Ja, bara 4 dagar återstår tills vi vet hur det går, vem som leder det som en gång var och på en del sätt fortfarande är världens enda supermakt. Detta Amerikas förenta stater som fascinerar och intresserar så många även här i det lilla landet i norr, som ju influerats så mycket av det där stora imperiet i väster. Jag heter Jörgen Wittfeldt och säger tack och hej för denna gång. Vi hörs snart igen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.